Mord per korrespondens av Agatha Christie. Översättning Einar Termenius. Inläst av Anna Godenius för Saga. Första kapitlet 1. När jag äntligen hade blivit av med gipsförbanden och läkarna hade dragit och slitit i mig på alla upptänkliga vis och sjuksköterskorna hade fått mig att försiktigt röra lite på benen och deras äckliga sätt att jollra med mig stod mig upp i halsen, sa Marcus Kent att jag måste fara till landet. Frisk luft, ett lugnt liv, ingenting att göra, det är mitt recept för dig. Din syster får pyssla om dig. Ät, sov och vegetera så mycket som möjligt. Jag frågade honom inte om jag någonsin skulle kunna flyga igen. Det finns frågor som man inte gör, för man är rädd för svaren. Av samma skäl hade jag under de senaste 5 månaderna aldrig frågat om jag skulle bli dömd att ligga på rygg hela mitt återstående liv. Jag var rädd att sjuksystern skulle lugna mig med ett hycklande och hurtfriskt. Har man hört en sån fråga, så där får inte våra patienter prata. Så jag hade inte frågat, och det hade gått bra. Jag skulle inte bli en hjälplös krympling. Jag kunde röra på benen, stå på dem, slutligen gå ett par steg. Och om jag kände mig ungefär som en äventyrslysten ettåring som börjar lära sig gå, med darriga knän och mjuka sulor i skorna, så var det bara på grund av svaghet och ovana. Det skulle gå över. Marcus Kent, som är en läkare av den riktiga sorten, svarade på det jag inte hade frågat. Du kommer att bli fullständigt frisk, sa han. Vi var inte säkra på saken förrän i tisdags, då vi hade gjort den där sista undersökningen. Men nu kan jag säga det alldeles bestämt. Men det kommer att bli en långsam historia. En långsam och tröttsam historia. När det gäller att bota nerver och muskler måste hjärnan hjälpa kroppen. Om du är otålig eller går och grämer dig blir det bara bakslag. Och vad du gör så försök inte att suggerera dig till att bli frisk fort. Då bara hamnar du på sjukhus igen. Du måste ta det långsamt och lugnt, tempo legato. Det är inte bara din kropp som ska bli frisk. Dina nerver är också försvagade av all narkotika du har fått. Därför säger jag alltså, res till landet, hyr dig en villa, intressera dig för lokalpolitik, byskvaller och småskandaler. Lägg dig till med ett frågvist och intensivt intresse för dina grannar. Om jag får göra ett förslag, så res till någon enda av världen där du inte har några bekanta alls. Jag nickade. Jag hade redan tänkt på det, sa jag. Jag kunde inte tänka mig något odrägligare än vänner och bekanta som kom och hälsade på, fulla av medlidande och sina egna angelägenheter. Men Jerry då, vad du ser kry ut, gör han inte det? Absolut. Jag måste tala om för dig, Jerry. Kan du tänka dig vad Buster har gått och hittat på? Nej, det var ingenting för mig. Hundar är förståndiga, de kryper in i en lugn vrå och slickar sina sår och visar sig inte för världen förrän de är friska igen. Så begav det sig att Joanna och jag, efter att ha gått igenom lassvis med lovtal från alla möjliga uthyrningsbyråer över villor på alla de brittiska öarna, bestämde oss för att titta lite närmare på Törnvillan i Limstock, huvudsakligen därför att vi aldrig hade varit i Limstock och inte kände en kotte i den trakten. Och när Joanna fick se villan var hon genast på det klara med att det var just den vi önskade oss. Den låg ungefär 1 kilometer utanför Limstock, vid vägen upp till heden. Det var ett lågt, vitt, vackert hus med ljusgrön viktoriansk veranda. Den hade vacker utsikt över en ljungklädd backe med Limstocks kyrkspira längst ner till vänster. Den hade tillhört fröknarna Barton, av vilka numera bara en levde, nämligen den yngsta, fröken Emily. Fröken Emily Barton var en förtjusande liten gumma, som precis passade ihop med huset. Med sin mjuka, undfallande röst berättade hon för Joanna att hon aldrig förr hade hyrt ut sitt hus.